Värvet görs i samarbete med Acast.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Vi håller på att bygga in oss i olika såna fördelningskonflikter som jag är lite orolig för hur vi ska klara. Och jag skulle önska att vi var ett öppet land och vi hade plats för människor som behöver flytta från regioner där det är krig. Sen kanske de vill vända tillbaka, men de ska kunna bo här ett tag i alla fall. Och få jobb och försörja sig och bidra liksom till det som är vårt gemensamma samhälle.
Värvet. 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 Värvet.
Då
De flesta av er vet kanske vad Musikhjälpen är. Det är en stor insamlingskampanj som sänds i Sveriges Radio och SVT. 2015 hölls den i Linköping och jag fick vara med igen och auktionera ut en Värvet-intervju. Första gången var redan 2012 och då gick avsnittet för dryga 16 000 kronor. Intervjuobjekt var Mattias Engdahl, en entreprenör och superintressant person som jag faktiskt fortfarande umgås med. Vi tog en fika så sent som häromdagen. Det har gått några år sedan dess och jag hoppades innerligt att auktionen nu skulle dra in mer pengar. Och det gjorde den. Det här avsnittet som du lyssnar på inbringade hela 82 100 spänn. Ja. Och min förhoppning var att företag skulle upptäcka det här. Helt enkelt för att de kanske ofta har mer pengar än privatpersoner. Och så blev det också. Dagens gäst heter Karin Hallgren och hon jobbar på LRF Mjölk. Trots det så blev det här en intervju som inte bara är en ovanligt lång reklamspot för att dricka mer mjölk eller så. Utan ett väldigt fint snack helt enkelt. Så vi kör väl bara. Jag heter Kristoffer Triumf, producent är David Mer. Värvet görs i samarbete med Acast precis som vanligt. Och gäst är alltså Karin Hallgren. Samtalet är inspelat i Vällingby senvintern 2016. Håll till godo. Du, välkommen till Vällingby.
Tack, känns härligt att vara tillbaka.
Du heter Karin Hallgren.
Mm.
Och du är ju här för att... Eller vadå tillbaka förresten?
Mm, jag rörde mig ju ganska mycket här under några år. När jag bodde här i närheten. Jag bodde ute i den del av Hässelby villastad som i taxichaffismun går under namnet Baracklura.
Aha.
Det är radhusområden, jättestora radhusområden byggda med... Ja, men som någon typ av statlig insats tror jag. Små områden. Någon gång på 70-talet. Mm. Med sådär fantastisk stadsplanering. Social ingenjörskonst med parkvägar. Och gemensamma liksom täppor och fruktträdgårdar och sånt. Mm. Underbart faktiskt.
Och i själva verket heter det Backlura då?
Backlura.
Ja. Du är ju här för att du, eller möjligen din arbetsgivare, har betalat massa pengar för att komma med i Värvet. Mm. För det första, minns du hur mycket pengar det var?
Ja, det vet jag nog för att det är jag som har attesterat fakturan. Men jag minns inte den exakta summan. Men jag tror att vi landade någonstans 70-80 000. Mm. Och bakgrunden till det var att vi hade funderat på vilket sätt vi skulle kunna bidra till Musikhjälpen. Och vi hade dragit i diverse trådar och inte riktigt fått loss dem. Bland annat så hade vi tänkt försöka, vi funderade på om vi kunde ordna någon typ av ostaktion.
Okay.
Och varför ville vi liksom göra det här överhuvudtaget? Jo, för att för bönderna är ju liksom klimatet är ju på något vis den absoluta förutsättningen för att de ska kunna jobba. Sen är det den absoluta förutsättningen för att jag ska kunna få någonting att stoppa i magen också. Men LRF och bönderna har, jag tror att det var de största bidragsgivarna faktiskt till Musikhjälpen. Det var en enorm aktivitet på alla möjliga håll i LRF-organisationen. Just för att den här frågan är så helt avgörande för produktionen av mat.
Du jobbar på LRF?
Jag jobbar på LRF. Jag jobbar på den delen av LRF som ägnar sig bara åt mjölk och mjölkproduktion och mjölkbönder.
När jag försökte googla lite, då verkade det som att det som är... LRF Mjölk som är din arbetsplats.
Mm.
Det hette tidigare Svensk Mjölk.
Det stämmer. Det är Svensk Mjölk. Och det är en jättegammal organisation. Den skulle nog ha närmat sig bortåt 100 år. Om den hade funnits kvar i nuvarande form. Och den bildades liksom för att försöka utjämna prissvängningar och sånt. Och tryck på marknaden. För bönderna så att man skulle få en stabil produktion av mjölk eftersom mjölken blev liksom en av byggklossarna i att bygga folkhemmet och få upp folkhälsan och liksom få bort problem med undernärda och faktiskt då, om man säger så, underutvecklade barn som var väldigt vanligt. På samma sätt som det är i stora delar av världen idag så var det väldigt vanligt i Sverige. Och sen så växte den där organisationen från att man jobbade inte bara med att liksom hantera det här prisutjämningssystemet så att man skulle få mjölk till städerna, för det var det som var poängen. Utan också att försöka uppfostra folk att tycka att mjölk var bra och nyttigt och gott och sådär. Det som heter mjölkpropaganda ett tag.
Ja.
Så man kan säga att jag jobbar med mjölkpropaganda på sitt sätt.
Men får du säga det för din arbetsgivare?
Nu sa jag det i alla fall.
Ja. Och du kanske sätter dina egna jävla regler när du är med i Värvet, eller?
Hellre förlåten än tillåten, tror jag.
Okej.
Sa en klok människa till mig någon gång.
Men du, hur gick snacket då kring, för att det här var, jag tycker ni fick det rätt billigt. Ni fick det för typ 80 000.
Det tycker jag också. Vi hade satt en gräns. Hur mycket är vi beredda att gå in med till i det här? Och då hade vi ett specifikt projekt som jobbar särskilt med liksom mjölk som en hållbar del av kosten. Så att jag hade dragit en gräns när mina arbetskamrater kom på det här. Jag kan säga att jag var ganska skeptisk först.
Till själva varvet-grejen?
Ja, jag kände så här, oh, men det är jättebra att lägga pengar i det här. Men är det här verkligen? Ska vi verkligen göra det här? Särskilt som de tyckte att det var jag som skulle i så fall åka hit och träffa dig.
Mm. Och det tänkte jag också fråga. Varför blev det just du då?
Egentligen får du fråga mina arbetskamrater det. Men
Vad är din titel?
Min titel är kommunikationschef.
Men det är ju jätteflott.
Ja, fast vi har nästan ingen kommunikationsavdelning kvar. Men vi har haft en kommunikationsavdelning som var ganska stor. Men nu blir vi färre och färre. Men det är fortfarande så att mitt ansvar är att tänka hur vi ska kommunicera och hur vi ska förmedla.
Och det är också du som är chef för den lilla då?
Ja. Ja.
Varför blir ni färre och färre?
Alltså, hela den här problematiken kring mjölkböndernas ekonomi och vad de får betalt. Det är ju det som sätter ramarna för vad de kan skicka vidare in i en gemensam organisation. Och de går på knäna.
Mm.
Alltså blir det här en väldigt starkt krympande verksamhet. Ja. Det är ju på riktigt liksom.
Mm. För mjölkbönderna i Sverige blir färre och färre.
Ja, det blir de.
Hur kommer det sig då?
Alltså själva grundproblemet, eller vad man ska säga, utmaningen kanske man snarare ska säga, det är ju att idag så är livsmedel köps och säljs på en global marknad. Och mjölk är... Vi tänker att mjölk är någonting vi köper i affären. Men mjölk är ju en råvara. Mjölken finns på en råvarumarknad. Och där sätts priset globalt. Och det bestäms av tillgång och efterfrågan. Som på vilka andra råvaror som helst. Och det där svänger ju jättemycket som det gör på alla råvarumarknader också. Och våra bönder har ett högre kostnadsläge i Sverige. Eftersom vi har högre förväntningar som konsumenter på vad bönderna liksom ska stå upp för när det gäller hur man tar hand om djuren, vad man använder för foder till djuren, hur man tar om hand liksom effekterna på miljön och klimatpåverkan och sådär.
Är det på något sätt EUs fel?
Man kan väl säga att det är ju knepigt att vara en liten exportberoende nation generellt. Liksom. Det är ju inte bara mjölk, utan vi är ett litet land. Vi är beroende av handel med omvärlden. Det är inte vi som sätter spelreglerna. Och just jordbruket är ju så här supergenomreglerat område. Jordbrukspolitiken, alltså folk som jobbar med det, de jobbar ju bara med jordbrukspolitik och specifika några få paragrafer. Det är ungefär som finansregleringen, liksom, eller regleringen av de marknaderna i EU. Det är också väldigt, väldigt komplext. Mm. Folk blir specialister på några rader i något direktiv. Och det, vi har politiker som tycker att man ska avreglera det där, att vi ska finnas på en öppen marknad, och som kanske ibland har pushat det lite för hårt att Sverige ska gå före. Vi är för få, vi är för liten spelare liksom, för att kunna bestämma takten där, skulle jag säga.
Mm.
Så det, jag tycker att det är väldigt sympatiskt, men det är också, det är lite besvärligt.
Du har väldigt mycket att säga om det här. Men det är också lite konstigt med, alltså förvärvet är ju, alltså du har en agenda lite, du har ett budskap som du vill få ut.
Jag har många saker som jag kan berätta om, jag har kommit hit med någon speciell agenda.
Nej, men vad härligt, vad bra.
Jag tänker att, för du brukar ju prata med människor.
Exakt.
Så att det är inte liksom pratapparaten Karin som här, utan det är tant Karin som här.
Vadå tant Karin?
Ja,
du är väl jag min ålder?
Karin, ja då, men...
Hur gammal är du?
52.
Ah!
Ah!
Du är 10 år äldre än jag. Det hade jag aldrig kunnat ge sig. Jag trodde vi var lika gamla.
Du får börja med yoga.
Grattis till dig och yogan,
ja,
antar jag. Jag började precis med TM. Det är ju inte alls samma sak.
Nej, men det tror jag är väldigt bra.
Mm.
Jag har en meditationsapp.
Som heter Headspace.
Som heter Headspace, ja. Kör du också den?
Nej, men jag har testat den.
Jag älskar Headspace. Jag tycker Headspace är perfekt. För att det är så... Jag har länge tänkt att jag skulle testa meditation.
Mm.
Men om man har många barn och man har ett jobb som är roligt och engagerande, och så vill man hinna träna. Så det är inte så mycket åka iväg och sätta sig någonstans kvar. Liksom.
Ja, just det.
Men sen så fick jag den här, eller liksom blev inbjuden till den här appen av min dotter. Så nu har jag kört det ett halvår. Och då kan jag sitta på bussen, utom idag. För nu hade jag slut på batteritelefonen och jag ville få kontakt med dig när jag kom till Vällingby.
Mm. Ja, det var bra prioriterat.
Men,
men just det där, och det där är väl, som jag har förstått det, så är Headspace en jättebra inkörsport till TM, traditionell TM. Mm. Vilket ju är världens enklaste grej egentligen. Att man bara sätter sig ner i 20 minuter plus 2 minuters... Liksom.
Upp och ner så.
Ja, precis, lite så. Mm. Ja. Men har du blivit bättre på jobbet?
Ja, alltså vi har ju, vi har faktiskt en jättetuff period runt omkring mjölken överhuvudtaget. Och det är klart att det påverkar alla oss som jobbar med, och det påverkar mig. Så att jag tycker att allting som kan hjälpa mig till någon slags balans och... ja, men att liksom guppa med i förändringen utan att låta den sänka eller trigga för mycket energispill liksom, är ju väldigt, väldigt bra. Så jag jämför ju inte med någon normalperiod, för det här är ingen normalperiod i mitt liv.
Varför är det just nu så extra jobbigt då?
Ja, men det är ju, vi jobbar ytterst för, på mjölkböndernas uppdrag. Och de håller ju helt enkelt på och totalt... klappa ihop hela den branschen. Alltså det låter jättenegativt. Nu vet jag att det är många av mina uppdragsgivare som kommer säga, nej gud, du får inte prata så här negativt om mjölken. Det finns ju jättemycket möjligheter. Och ja, det gör det. Men det är väldigt många av de företagen som har otroligt tufft. Det är liksom allvar. Nu ska jag akta mig så jag inte blir pratapparat igen.
Ja, och jag ska bara så här, jag tycker det är fantastiskt, ska jag säga, att ni som stor organisation, att det blev en corporate-spelare som kom, alltså som köpte in sig i Värvet. Det var ju min plan från början. Så jag har inga som helst problem med att du kommer hit och pratar väldigt mycket mjölk. Och jag är också nyfiken på mjölk ur många aspekter. När du säger sådär att ni är i kris, det är många aktörer som går på knäna. Vad kan man göra? Vad är drömscenariot?
Drömscenariot, om man börjar liksom inifrån, det är ju att fler mjölkbönder börjar lita på konsumenterna. Det finns ju massor med diskussioner kring mjölken, men det finns ju också jättemånga konsumenter som liksom efterfrågar svenska råvaror och faktiskt är glada åt att vi har mindre, börjar fatta det här med antibiotikaresistens, att det handlar om hur man sköter djuren väldigt mycket. Alltså jag kommer inte ihåg, men det är hysteriska siffror i antibiotikaanvändningen i världen och i Europa. Som bara går till djur och till produktion av mat. Och det är, jag tror Sverige är det enda land, eller ett av få länder i Europa, där vi använder mer antibiotika till människor än till djur. Det hade jag ingen aning om innan jag började jobba på det här området. Det är ju jättechockerande. Vi försöker liksom, vi går med våra barn till doktorn och säger, nej, skulle kunna sätta in antibiotika, men jag skulle vilja att vi låter den här öroninflammationen liksom läka ut. Ja, allt sånt där som folk har hört. Nu är det ju verkligen tvärstopp på penicillin i sådana fall. Går man där med sina vabbdagar? Ja, berätta.
Jag har aldrig ätit penicillin.
Du är fantastisk. Tack. Vad underbart. Grattis.
Ja, tack.
Vad härligt. Du har aldrig haft något sånt alltså.
Nej. Jag har påstått det förut inför min mamma. Hon har inte heller protesterat. Så. Och jag vet att jag inte har ätit i vuxen ålder.
Det måste vara fantastiskt. Gud vad skönt, vad roligt.
Jävla härlig känsla alltså.
Ja, verkligen.
Jag känner mig ren. Jag har jungfrusilen framför mig så att säga.
Ja.
Men, tillbaka till drömscenariot.
Ja, för då är ju det liksom, om man tittar på mig och på mina grannar och på konsumenter. Liksom så här, i största allmänhet, det är väl att man fattar skillnaden på mat och mat. Och inte bara när det gäller mjölk eller kött som jätteomdiskuterat precis den här veckan. Utan också... grönsaker och rotfrukter och sådär.
Förlåt, när du säger att kött är omdiskuterat den här veckan. Jag är lite i en bubbla.
Ja, förlåt.
Diskussion är det?
För några dagar sedan så sändes ett radioprogram som heter Matens pris. Och då fokuserade de på köttkonsumtionen som ökar. Och då var landsbygdsministern Sven-Erik Bucht intervjuad. Och då så sa han att jaha, ökar konsumtionen av kött liksom? Och nej. Vi kommer, som regering kommer vi inte peka ut vad folk ska äta eller inte. Så det var det som jag Okay. Tänkte på. Det blev ganska mycket snack om det. Men det är väl i min bubbla liksom.
Mm. Ja, jag fattar. Vad tyckte du om det uttalandet då?
Jag tycker att det var lite förvånande. Jag tror att han vet att konsumtionen av kött ökar väldigt mycket i den rika delen av världen. Och bara ur ett sådant här fördelningsperspektiv så är inte det riktigt rimligt. Utan vi måste nog fundera över hur vi använder jordens liksom, ja, möjligheterna att äta protein. Vi har ju jättegoda möjligheter, men så är det stora delar av världen som inte har det.
En sak som man hör sägas ibland är ju att en liten mjölk borde kosta 50 spänn. Och så här.
Det gör den i Kina också.
Okej.
Okay. Mm. Om man vill ha mjölk som man kan känna sig riktigt trygg med, att det är bra kvalitet och innehåller inga främmande ämnen som är farliga. Du kanske kommer ihåg den här skandalen för snart 10 år sedan, där folk dog av mjölk i Kina. Då hade man tillsatt ett jättegiftigt ämne. Jag kommer inte riktigt ihåg bakgrunden till det, för det var innan jag jobbade i den här matsfären. Och det ledde i alla fall till att massor av barn dog av att dricka mjölk. Ett riktigt skräckscenario.
För en stund sedan så sa du att mjölk är liksom en råvara som har ett globalt pris och sådär.
Ja.
Betyder det att det är som med el? För att även om jag väljer elkonsument hit till, eller eldistributör, precis, hit till ateljén, så är det ju så att det är inte riktigt så det funkar. Det är ju inte så att då kommer all el från Södertälje och hit, utan är det samma sak med mjölk, att även om nej, så kan det inte vara.
Nej, så är det inte, utan här i Sverige så är det ju liksom, vi har ju så otroligt sträng lagstiftning kring hur det får se ut och vad det får innehålla och sådär. Så där, här får vi ju samma lika oavsett vad vi köper. Det enda vi kan välja på, det är ju liksom, köper vi ekologiskt eller inte ekologiskt? Eller hittar vi någon liten nischleverantör, så vi köper mjölk i glasflaska från någon liten automat hos någon bonde sådär. Men i Kina så, om jag fattar saken rätt, så kan du betala liksom, du betalar olika pris beroende på vad du vill liksom säkra upp för kvalitet.
Okay.
Och det är ju det som gör att man kan köpa mjölk för 50 kronor liten, om man vill känna sig helt trygg med att det här håller någon slags västeuropeisk standard. För det gör inte alla produkter.
All right. Det kändes som att jag avbröt dig någonstans mitt i ditt drömscenario.
Nej, men det är väl att liksom vi som konsumenter börjar fatta vad det är vi väljer. Och att vi börjar fatta att det är avgörande för hur våra barn ska leva. Du och jag kommer säkert att klara oss.
Mm.
Om det inte blir krig med ryssen, typ. Men vad händer liksom sen? Vad lämnar vi efter oss för jordklot? Och då så spelar, jag tänker så att vi har jättehöga ideal, många av oss, och vi vill en massa bra saker. Men sen när vi står där i affären så kollar vi ändå på priserna och så tänker vi, nej, men så stor skillnad kan det ju inte vara. Skiljer ju 25 spänn mellan de här produkterna, det är ju inte rimligt. Och så kanske då tar vi det billigaste i alla fall liksom. Men att det faktiskt spelar roll vill jag ju att fler ska känna. Och jag vet att många känner sig också och försöker agera utifrån det.
Mm.
Men det är väl ett drömscenario. För det tror jag är enda sättet att rädda kvar den här liksom delen av svenskt näringsliv. Som ändå är jätteviktig. Både för hur det ser ut liksom runt omkring oss. Och inte minst hur det ser ut om alla ska bo i städerna. Eller om folk ska kunna bo lite varstans i vårt avlånga land liksom.
Ja, just det, för det är klart att det blir en del som du, eller som ni jobbar med också, antar jag. Mm. Någon slags glesbygdspolitik.
Ja, indirekt i alla fall. För de här små mjölkföretagen, det är ju liksom det som driver landsbygdens ekonomi. Det finns en otroligt häftig person som driver mjölkgård uppe i en av Piteflodens armar, liksom flodarmar. Och han, jag var och hälsade på honom och tittade på hans kor och sådär. Och då så körde han mig runt liksom, sin egen by. Och där är de några få mjölkgårdar som har satsat. Och så då har liksom en yngre generation flyttat hem när de har skaffat sig utbildning och skaffat barn. Så de hade öppnat ett dagis igen. Och de hade öppnat den lokala affären som har varit nedlagd i flera årtionden. Hade börjat hade de öppnat upp igen, så den var öppen i alla fall några timmar i veckan. Så åkte vi runt liksom över floden, eller den här flodarmen, och så några dalar bort.
Det är ingen flod, hör du.
Nej, okej, okay, vad är det? Nej, det är en älv, förlåt mig. Jag är så stockholms. Nej, det är sant. Älven. Så åkte vi över älven, älvens arm, eller vad man ska säga, och så in några dalar bort. Och där låg det nedlagda gårdar, liksom, tomt. Och där folk flyttade bort, och det var till salu skyltar. Det var som en gammal, det var som en sorglig Kent-låt, liksom. Och så åkte vi tillbaka. Det var obehagligt. Det var som att åka igenom någon liksom surrealistisk film. Men det är ju så det ser ut.
Jag kan tänka mig det. Det behöver man inte åka särskilt långt för. Bara om man åker till Sälen.
Ja,
liksom på vägen upp mellan typ Säter och Sälen, ja, och någonting sånt där. Ja. Så är det man känner väldigt att det är liksom utarmat.
Mm.
Du, ingen av mina personliga tränare, jag har väldigt många.
Oj.
Ingen av dem tycker att jag ska äta mjölk. Jag ska undvika laktos. Ja. Vad har du att säga till dem?
Jag kan säga så här. Jag läste precis alldeles nyss en ledare i Runner's World. Där chefredaktören skrev att tänk om vi kunde... Ungefär så här, liksom. Tänk om vi kunde ändra vårt förhållningssätt till mat så att det blev mindre av pekpinnar och mindre av fördömande liksom riktat till andra människor. Och mer en syn på mat att det är bränslet som vi är helt beroende av, och det är också en jättestor källa till glädje varenda dag.
Mm.
Så tänker jag väldigt, väldigt generellt. För det är ju mycket, mjölken är ju ifrågasatt, men det är väldigt mycket som är ifrågasatt. Det rör sig ju liksom runt. Jag skippar gluten nu, säger folk så här. Ja, jag känner mig, det känns jättebra. Ja, men jag vet inte riktigt. Det känns mer som att det handlar om tro ibland.
Ja,
för mig, ja, en vetande.
Det skippar jag givetvis också. Men så kände jag så här nu när jag slutade röka att vad fan, nu ska jag... Alltså, som alla som slutar röka, nu skiter jag lite i det där med... Vad jag stoppar i mig. Nu ger jag mig själv carte blanche eftersom jag ändå går och tränar. Liksom. Mm. Så igår så åt jag en macka med salami och en semla till lunch.
Mm.
Mådde så jävla mycket sämre.
Eftermiddagen.
Ja, jag gick in i väggen något så sinnessjukt.
Mm.
Och det vet jag inte om det var glutenet eller om det var sockret eller vad det var. Men ja, nej, så att jag kände att det här är inte bra för mig.
Nej.
Man måste vara lyhörd mot kroppen också.
Absolut, jag tycker verkligen man ska känna efter mot kroppen. Sen tänker jag spontant när du säger så här, jag har inga dietistkunskaper överhuvudtaget. Men min egen personliga spaning är att jag kan inte äta semlan om jag inte har ätit betydligt mer än en macka. Jag måste ha ätit en hel måltid, jag måste vara riktigt mätt för att kunna äta något sött. För annars kör jag in i väggen och jag blir liksom, jag blir jättetrött och jag blir darrig och jag får blodtrycksfall och jag blir kallsvettig så där. Jag kan inte, jag måste ha riktig mat på bestämda tider och liksom.
Nu ser ju inte folk dig, fast jag ska ta en bild på dig sen efteråt. Du ser ju otroligt hälsosam ut på något sätt.
Men jag är nog det, det var någon arbetskamrat på gamla Svensk Mjölk när jag blev sjuk för att jag var allergisk. Så här, hon håller på att gå in i väggen, det måste vara så. Eller vad är det liksom med henne? Det var ju bara att jag hade blivit tokallergisk mot Selma och Lago, de nya familjemedlemmarna som bodde i kaninburen utanför.
Mm-hmm.
Och jag, det var jag som städade buren. Okay. Men det fick ju ett raskt slut då när jag höll på att få lunginflammation på 3 veckor. Eller ja, det blev jättedålig.
Du tänker på vad du äter?
Nej, jag tänker faktiskt inte så mycket på vad jag äter. Jag tänker på... Jag har varit vegetarian i många år, men jag slutade med det för länge sedan.
Okay.
När jag blev gravid första gången så började jag längta efter rött kött. Verkligen längta.
Som man gör.
Och leverpastej.
Mm. Det är inte heller vegetariskt.
Nej, inte så. Så då började jag äta kött igen. Då skippade jag och var vegetarian och sen... Och jag måste säga tyvärr, eller vad man ska säga, att jag mår så vansinnigt mycket bättre av att äta kött.
Mm.
Även om jag har liksom... tankarna bakom att vara vegetarian kvar, så är det ändå så att nej, men det funkar bättre för mig. Men jag lever ju ett sånt där sjukt liksom regelbundet familjeliv som man gör. Det är lätt att man går in i om man liksom, man får sitt första barn, man upptäcker att oj, vad pengarna tar vägen till dagisavgifter och man måste bo på ett annat sätt och allt möjligt sådär. Så börjar man leva ganska inrutat, vilket på ett sätt låter jättetråkigt, men på ett annat sätt så ger det en frihet till en massa andra saker. Och det gör också att man börjar ta hand om sig själv på ett annat sätt, för att den här regelbundenheten gör det. Så att jag äter allt, och jag äter semlor. Jag åt 2 stycken i tisdags till exempel.
Det var semmeldagen, så det var rimligt.
Ja, precis. Sen kändes det som att det kommer räcka några dagar. Så att jag väljer inte bort någonting. Så. Men jag äter på regelbundna tider och jag äter mig alltid mätt. Så jag tror att det blir så att jag är inte så sugen mellan målen eller sådär. Plus att jag får väldigt mycket energi. Och för mig är liksom den främsta stresshanteringen vid sidan av den här nya Headspace då, det är att träna. Så jag försöker liksom att rasa av mig helst varenda dag, för jag blir så mycket gladare då. Så det kanske är det du ser.
Hur tränar du?
Jag har dansat mycket, men det var länge sedan. Men det sitter kvar att jag älskar att göra saker som liksom bygger på någon slags koreografi. Och högt tempo, intensivt liksom, till musik. Då glömmer jag tid och rum. Och så bara hoppar jag så högt jag kan. Det är jättehärligt.
Men så vilken träningsform är,
ja, men, hittar du det? Det finns ju, jag har ett svindyrt kort på Sats sedan massor av år tillbaka. Mm. Och där, de har ju helt fantastiska... Oj, nu sitter jag och gör reklam.
Det har du gjort hela tiden.
Ja, men de har ju helt fantastiska träningspass av alla möjliga olika former. Och jättemånga roliga danspass. Fantastiska zumbapass och sådär. Och sen så är jag inte så stark. Det syns ju inte heller. Eller, du vet
ser
ju inte den.
Svinstark ut.
Tycker du det? Ja. Jag är ju väldigt lite bräcklig liksom. Inte så krallig.
Okay.
Så att jag styrketränar för att komplettera det. Och så älskar jag yoga.
Mm. Jag fattar. Vilken form av yoga?
Den som erbjuds faktiskt. Den jag råkar ramla på. Jag är precis som med mat, så jag är ganska pragmatisk. Jag hittar mina luckor när jag kan träna, och så går jag och tränar det som det finns möjlighet till.
Jag fattar. Du, var det Marit Paulsen som för några år sedan sa att man, varför ska man köpa eko? Alltså som tyckte att man kunde skita i att köpa ekologiskt.
Det vet inte jag.
DN skrev här att 2009 att Marit Paulsen sticker ut hakan i matdebatten och säger att äta ekologiskt innebär inte att du är med och räddar världen. Det är långt viktigare att du inte slänger mat, säger hon.
Mm.
Vad har du för tankar kring det då? Är det viktigt att man äter ekologiskt?
Jag tänker att det där är komplex. Jag tänker ofta på det att när man går i affärer eller när man tittar i de här mattidningarna som olika, alla såna kedjor som vi har kort på, det är ICA och det är Coop med mera och det är Hemköp och sådär, så får man ju deras mattidningar hem i brevlådan.
Mm.
Och då slås ju ofta ekologiskt upp som att det är lösningen på alla våra problem liksom. Det är bättre näringsinnehåll och det är bättre för miljön och det är bättre för klimatet och allt möjligt liksom, någon slags mirakelkur. Och det är det ju inte, utan jag tror att man måste tyvärr göra det lite mer komplicerat först och fundera över vad är viktigt för mig. För att det är ekologisk produktion, det betyder ju att man försöker att undvika, alltså man använder inte konstgödsel utan man använder naturgödsel, det vill säga bajs från betande djur framförallt. Vilket vi ofta glömmer, djuren finns ju med i kretsloppet hela tiden.
Mm.
Wow.
Men det kan man väl inte ha några problem med?
Ja, det finns väl många som tycker att vi inte ska använda djur liksom i produktionen av mat överhuvudtaget. Men vi och de är ju liksom en del i ett gemensamt kretslopp. Alltså, så det handlar ju mer om växtföljd, att inte använda konstgödsel, att använda liksom det ekologiska systemets egen inneboende liksom dynamik för att få saker att växa bättre. Och det finns ju väldigt mycket sympatiskt i det. Det finns ju en nackdel med det också, och det är att produktiviteten ofta i alla fall, jag har läst massor av artiklar där det som hävdar att det inte blir lägre produktivitet. Men ofta blir det det. Och då betyder ju det i praktiken att man behöver använda mer drivmedel. Man behöver liksom odla på större arealer och man behöver köra traktor mer.
Just det.
Och då går det åt mer fossila bränslen. Så att jag väljer till exempel ekologiska mejeriprodukter så långt det bara är möjligt. Och då bidrar jag till, kanske parodiskt nog, till ökade klimatavtryck. Men å andra sidan så vet jag att de korna i den produktionen, de får inte soja från Sydamerika. Utan de får, i den mån de får kraftfoder, så är det bara ekologiskt kraftfoder. Ja, men och det tycker jag är viktigt, för jag vill inte vara med. Jag tycker att det känns skönt att, ja, men jag bidrar i alla fall så lite som det bara går till den här skövlingen av regnskogen där. Ja, men då är det ett riktat val. Mm. Men det betyder ju samtidigt en massa andra negativa saker. Så det där är väldigt, det är sammansatt. Mm. Det finns liksom inga enkelt svar på det.
Okay.
Men jag tycker, om man undrar, så kan man ju liksom gå in och läsa på Naturskyddsföreningens sida. För de har ganska riktade råd. Ja, men om du, ingen kan göra allting. Ingen orkar med allt. Men gå in och väl, gör de här fyra valen. Liksom. Mm. Tycker jag är bra.
Nu är inte det kanske din ditt expertområde, men vad säger du liksom, för att jag tänker att det här med att vår köttproduktion ökar, det fattar ju vem som helst att det inte kanske är så himla bra. Men då tänker jag att, ja, men där kan man ju i alla fall, för jag tror svenskan till exempel, så här blandfärs, det tror jag är någonting som vi äter extremt mycket av, och då brukar jag tänka att för det första så brukar jag inte äta, liksom försöka undvika slentriongrisen. Mm. Men där, alltså att jag väljer ekologisk köttfärs istället i alla fall. Gör det någon skillnad?
Alltså jag tänker ju att det lilla jag gör skillnad. Men då kanske jag är ändå mer mån om det där andra Marit Paulsson-rådet. Att se till att inte slänga någon av den mat som jag bär hem varje gång. Häromdagen så tog jag fram en bunke med ris som hade blivit kvar från en gryta som vi åt förra helgen. Och då hade jag tagit med mig riset i två olika matlådor i veckan. Men då var det en portion kvar och då slängde jag det. Och det känns inget bra. Det känns kanske viktigare för mig. Vi slänger ju faktiskt sjukt mycket mat.
Hur mycket mat slänger vi?
Jag har ingen siffra på det, men det är ju, undrar om det inte är typ en 25% eller någonting sånt där. Mm. Det är ju inte bra. Så att jag tänker att det är en kombination. Det är väl jättebra som du att välja liksom en ekogris och så känna att, men det här är...
Ja, ekoko i mitt fall.
Ja, ekoko var det. Ja. Just det, för det var blandfärs. Just det var inte fläskfärs. Jag tänker att det är många bäckar små. Och sen så är det ofta svårt att se vad har mitt val för konsekvenser. Då tycker jag man får vara lite tillåtande mot sig själv. Och så får man ta en liten pusselbit i taget. Precis som när man tränar. Eller försöker må bättre och äta bättre eller sluta röka eller vad det nu är. Mm. Kärlek, inte hat.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Är det vettigt att vi, för att vi svenskar är vi fortfarande världsledande på att dricka mjölk och sådär?
Nej, det är vi inte. Utan vi ligger, om man tittar på mjölkprodukter generellt, på någon 10-topplista finns vi med. Men jag tror att vi ligger på plats 7. Och jag trodde du skulle fråga det, så att jag har listan liggande i ryggsäcken där borta. Men jag är jättedålig på att komma ihåg siffror, så att jag kommer inte riktigt ihåg det. Men jag tror Finland ligger etta, och sen så ligger en massa andra länder, bland annat Australien. Mm. Det tror man kanske inte, men de ligger före oss. Och jag tror att det är för att vi är så fixerade när vi säger mjölk, vid att vi tänker att man dricker mjölk. Men om man tittar på hela konsumtionen så är det ju så mycket mer än bara mjölkglaset som vi inte höjer så himla ofta.
Nej.
Eller i alla fall inte så många som gör det längre. Men det är ju väldigt många andra saker. Det är ost och det är kvarg och det är yoghurt och sådär. Så att,
jävlar vad kvarg, vad folk äter kvarg.
Ja.
Så. Käkar du mycket kvarg?
Nej, det gör jag verkligen inte. När jag var vegetarian så åt jag jättemycket keso. Då fanns ju inte den där kvargutbudet på samma sätt. Och det räddade mig nog på många vis. Men nej.
Det är proteinrikt.
Ja, det är proteinrikt och mättande liksom.
Mm.
Jag ser många unga som går runt med sina dricka kvarg flaskor. Men jag gillar ju, även om det är mycket on the go, så jag tycker väldigt mycket om att sätta mig ner och äta ordentligt liksom. Då blir det inte så.
Min magiska dietist, han tycker att man ska äta 3 mål mat om dagen.
Mm. Och om check
det,
på den.
Om det inte räcker,
ja,
då har du gjort något fel.
Ja.
Med de målen. Då har du ätit för lite.
Mm. Det är väl klokt sagt. Följer du det?
Nej, tyvärr inte.
Nej.
Jag märkte att liksom just nu i mitt liv, då är det svårt för mig att leva efter så. Det var väldigt vettigt allt jag lärde mig av honom. Men jag kan inte riktigt tillgodogöra mig det just nu.
Mm.
Men någon gång i framtiden förhoppningsvis.
Mm.
Till exempel så tyckte han att man skulle äta lagad mat till frukost.
Det låter lite jobbigt faktiskt.
Det var lite jobbigt för att han tyckte att man skulle... Ja, men det är bara att du lagar dubbelt så mycket middag.
Mm.
Och sen så äter du resten morgonen därpå.
Mm.
Vilken bra idé, sa jag och skuttade glad i hågen därifrån. Sen insåg jag att ja, men jag lagar ju nästan aldrig middag.
Nej, okej. Okay. Och jag älskar min frukost. Jag käkar samma frukost varenda dag. Jag äter 2... stora och tjocka skivor rågbröd. Just nu är jag helt galen i ett rågbröd med tranbär. Jätte, jättegott. Och så har jag brigott och en riktigt lagrad ost. Och så en bit skinka eller salami på. Och sen så gör jag tvärs emot vad din dietist säger. Jag skummar typ 2,5 deciliter mjölk. Och så har jag ett jättestarkt kaffe i botten. Och hinner jag så pressa ett par apelsiner. Eller en grapefrukt. Så jag har färskpressad juice. Och det får ta tid liksom. Men ofta så blir det inte den färskpressade juicen. Och det är så gott. Och det är mörkt ute och det är ingen annan uppe. Och så leker jag lite med något iPad-spel. Och sen tar jag tur med dagens liksom, olika nyhetskanaler. Så att jag känner mig laddad. Och då, sen står jag mig flera timmar på det. Och så har jag fått en liten helgedomsstund, en liten helig stund för mig själv, som en liten ritual.
Så du går upp innan resten av familjen?
Jag går innan resten av familjen också, så att det skulle jag behöva göra i alla fall. Men jag tycker den där stunden, att ta den där tiden för att få äta i lugn och ro liksom, för mig själv, det tycker jag är helt fantastiskt. Om jag inte får göra det så blir jag jätte... Då är dagen förstörd.
När går du upp då?
6. Fast idag fick jag sovmorgon.
Okej.
Okay. Eftersom jag skulle vara här 10:00. Så jag fick sova till 6:30.
Men du... Du jobbar på LRF.
Mm, jag är anställd på LRF. Ja. Mm.
LRF är ju liksom en det är en viktig spelare antar jag. Alltså på många fronter. Dels är det ju en intresseorganisation för en jävla massa människor som jobbar.
Otroligt många branscher.
Ja. Se där. Ja.
De gröna näringarna tror jag att man LRF brukar presentera sig som. Jag är okay. ganska ny LRF. Jag är ju liksom en del av den här mjölkorganisationen snarare, så att jag måste erkänna att jag har inte blykoll på LRF på det sättet. Men det är de gröna näringarna, och det är ju framförallt en intresseorganisation för företagare.
Men även alltså om vi gör så här då, Svensk Mjölk och LRF Mjölk, det är en organisation som kanske har varit i blåsväder några gånger.
Ja, det måste man väl säga. För 1,5 år sedan så var vi väl väldigt ifrågasatta efter att ha stämt företaget Oatly.
Just det.
Men det är nog det enda jag känner till faktiskt.
Känt från Alex och Sigge, en
Exakt.
Annan podcast.
Ja, precis. Mm.
Där fick man höra lite, de sponsrade ju Alex och Sigge. Mm. Hur gick det med stämningen?
Svensk Mjölk vann.
Ja. Okej, okay. Vilket resulterade i att Oatly inte fick säga att de...
Vilket inte resulterade i någonting okay. egentligen. Mm. Men...
Var du där?
Nej, jag var inte där faktiskt. Några av mina kollegor var där och följde själva förhandlingarna. Men jag följde ju förloppet liksom.
Och vad tjänade det era syften att ni stämde dem? Och...
Alltså jag tycker ju personligen då som kommunikatör, eftersom det är min bakgrund. Jag jobbar som journalist ett antal år och är liksom otroligt intresserad av hur kommunikation och den här liksom makrokommunikationen bidrar till att skapa relationer mellan människor och frågeställningar och hur det sätter berättelserna liksom i världen åt och skapa mening för våra liv. Till exempel kring gluten och kost. Sådär. Mm. Så jag var personligen inte speciellt förtjust i det här sättet att lösa den, ska man säga, relationen, konflikten, liksom möta den utmaningen som kom via marknadsföringen. Jag tror att jag önskar att vi hade kunnat gå andra vägar.
Hur hade du gjort då?
Jag tycker att det är väl bättre i så fall att låta tusen blommor blomma och jobba vidare med och berätta om det, vilket fantastiskt och komplett livsmedel som mjölk är. Det är ju ingen slump att Röda Korset liksom, det första de gör är ju att dela ut mjölk när de kommer till katastrofområden. Det är ju inte resultatet av någon elak, ond konspiration liksom, från någon världslobby, utan det är ju för att det är ett väldigt enkelt sätt att överleva.
Men stämmer det inte att nästan hela världen är laktosintolerant?
Det stämmer till en del att det är många som liksom saknar det här enzymet. Och det leder till att man blir pruttig av att konsumera mjölk. Men då skulle jag säga så här, hur många, upp med en hand alla som aldrig pruttar efter att ha ätit en rejäl portion bönor. Mm. Välkomna liksom att visa upp ert gasflöde. Vi människor pruttar. Även om det inte är socialt accepterat att göra det tillsammans, så är det ju ändå en del av vårt liv. Och i de flesta delarna av världen så verkar inte det vara ett lika stort problem som det har blivit i vår kultursfär. Liksom. Så att i andra länder, det är den här konsumtionsstatistiken talar väl sitt tydliga språk.
Vad är svårast med ditt jobb?
Det svåraste är att få mjölkbönderna att känna sig trygga med att vi faktiskt, det vi säger, att svenska konsumenter överlag sätter jättestort värde på de här mjuka samhällsvärdena. Ja, de är hårda egentligen, men de här mjukare, liksom, bredare värdena som bönderna levererar. Som öppna landskap, som biologisk mångfald, som liksom att hejda den här utvecklingen mot att vi inte kan använda antibiotika längre. Massa sådana saker. För det litar inte de svenska mjölkbönderna på längre, utan de säger att det där säger konsumenterna, men de är ju ändå inte villiga att betala för det. Alltså måste vi skita i det om den svenska mjölken ska finnas kvar. Det är det svåraste, för jag tycker att den konflikten är så himla sorglig. För jag vet att om människor väljer, så att säga, det som är mindre hållbart, det är bara okunskap. Mm. Alltså alla jag pratar med, med väldigt få undantag, känner att det här är otroligt viktigt. Och det som du beskriver liksom på vägen upp till Sälen. Ja, men det är viktigt att inte bara Stockholm och Göteborg lever. Liksom, utan man kan bo på många olika ställen. Det är viktigt att kunna åka skidor och att det är fint liksom runt om i Sverige. Att det inte bara blir skog. Det är viktigt att även om jag inte har, eller du inte har använt antibiotika själv någon gång, att det ändå finns den möjligheten. Folk slipper dö i lunginflammation till exempel. Det är viktigt att vi bevarar hela det här komplexa sambandet som får, som ger oss en bra miljö. Det är ju liksom hygienfaktorer. Sen kanske vi väljer dumma saker. Vi väljer saker som egentligen skadar oss. Men det är för att vi inte fattar.
Mm.
Och där känner jag tilliten från bönderna brister idag till konsumenterna. Den tycker jag är jättesvår. Den gör ont i hjärtat på mig verkligen. För jag ser ju samtidigt att hela den här hållbarhetsdiskussionen, den bara växer och växer och växer. Man kan inte vända sig bort från den. Och resten av världen kanske har lägre krav på sina bönder, men det är på väg att förändras, tror jag.
Men hur kommer det se, hur kommer liksom bondesverige se ut om 10-15 år då? Eller,
ja. Finns ju en risk att det är väldigt, väldigt många färre företag kvar. Det roliga scenariot, eller vad man ska säga, det är ju att vi har företag som inte är så mycket ärvda gårdar och livsstilsföretag, utan att vi har, det är liksom unga människor som har valt att vara bönder för att de är intresserade av att jobba med djur, för att de är jävligt bra på att jobba med djur och för att de vill liksom leverera den här premiumprodukten, råvaran som den svenska mjölken är, så att de känner sig väldigt stolta och starka och trygga i det. Och att de ändå är tillräckligt många för att man ska kunna upprätthålla liksom mejeriföretagen i Sverige. Det dåliga scenariot är om det bara blir nischföretagen kvar. De här liksom gårdarna som jag också tycker är jätteroliga att besöka på somrarna. Det är någon gård som gör sin egen lilla unika ost som kostar 400 kronor kilot. Så köper jag en pyttebit av liksom.
Mm.
Eller något väldigt speciellt smör eller sådär. Om det bara blir de jordbruken kvar som på något vis tillhandahåller någon slags söndagsprodukter eller årets kockprodukter, då tror jag att då kommer det svenska samhället att förändras väldigt mycket. Och lite är det så att, men då undrar jag vad som händer med landsbygden, och då undrar jag vad som händer med kraven på att fördela liksom resurser över hela landet. Jag jobbar med ekonomi och arbetsmarknadsfrågor förut, så att för mig, jag börjar spinna på hur ska man organisera välfärden liksom för pensionärerna, hur ska man, ska man ha vårdcentraler i Arvidsjaur eller Säter? Hur ska vi liksom dela på den här kakan? Vad är möjligt att göra? Så för mig blir det här mycket, mycket större än att bara är liksom, att det bara är mjölkbönder.
Mm. Jag förstår.
Det är, men lite rädda Sverige.
Ja, men du är orolig för Sverige.
Ja, för jag tycker att vi håller på att bygga in oss i olika såna fördelningskonflikter som jag är lite orolig för hur vi ska klara. Och jag skulle önska att vi var ett liksom öppet land och vi hade plats för människor som behöver flytta från regioner där det är krig. Sen kanske de vill vända tillbaka, men de ska kunna bo här ett tag i alla fall. Och få jobb och försörja sig och bidra liksom till det som är vårt gemensamma samhälle. Och att de som faktiskt vill bo uppe i Hälsingland, i Ljusdal som min pappa kommer ifrån, de ska kunna bo där och leva bra liv, och de ska kunna ha bra skolor för sina barn, och de ska kunna ta hand om sina gamla och så. Jag tycker vi är på en ganska tråkig väg. Och en del av mina kompisar säger att det här är en oundviklig utveckling, liksom urbanisering, men jag tror inte det. Jag tror att det är liksom konsekvenser av val som vi gör, och jag tycker man kan ifrågasätta dem i alla fall.
När du och jag mejlade innan det här mötet, så sa du att du har liksom aldrig hittat hem i politiken riktigt. Men kan man undvika den här utvecklingen genom att rösta på Centern eller sådär? Alltså, finns det någon sån?
Det kan jag inte svara på.
Nej. Okay.
Du får fråga någon centerpartist eller du ska fråga flera politiska företrädare. Men jag tycker från höger till vänster, så tycker jag att det är för få som pratar om vad som håller på att hända. Jag tror att det bidrar kanske till den här utvecklingen, att det är många som liksom ifrågasätter politikerna. Och det är klart att vill man skaffa röster, så ska man fokusera på storstan. För det är den vardagen som du och jag har. Och vi sitter i bilköer eller i kollektivtrafik som inte riktigt går som den ska och sådär. Men alla har ju, nästan alla svenskar har ju en del av sitt hjärta också utanför storstadsområdena. Liksom en fot i landsbygden, fortfarande.
Mm. Ja, och jag tror kanske inte att det är, jag menar om man kollar på Sverigedemokraterna till exempel, så tror jag kanske inte att det är i Stockholm, Göteborg och Malmö som man har det största stödet.
Man, det är ju väldigt blandat, det är ju lite överraskande.
Så är det kanske.
Ja. Men det är klart att vissa, i vissa delar av landsbygden så har de ju tilltalat den här problematiken och fått ett väldigt starkt gensvar. Jag tycker fler partier borde vara i den diskussionen.
Därmed inte sagt att du röstar på Sverigedemokraterna eller?
Nej, jag kan ju säga att jag röstar inte på Sverigedemokraterna.
Det kan du få se.
Ja, det kan jag få se. Mm.
Som talets person för LRF Mjölk, får du säga någonting om politik?
Ja, men jag, vi var ju överens om att jag var här som jag.
Ja, just det. Så ja. Var det. Du, jag funderade lite på det här med, du nämnde ju för nästan en timme sedan att liksom i resten av världen så är det djuren som äter mest antibiotika. Är det så då att man, alltså i själva fodret, får djuren antibiotika hela tiden, nonstop?
En delar av världen så tror jag att det fortfarande är så. Det här är ju inte heller mitt expertområde. Och i EU är det förbjudet att göra så. Det förbjöds, jag vet inte om det är 10 eller 15 år sedan. Men innan dess har man gjort det. Och Sverige och Norge och Island har liksom gått före på det här området. Så vi är verkligen bäst i världen på låg antibiotikaförbrukning. Men det man gör fortfarande, det är ju att behandla djuren med antibiotika bara på indikation, liksom, utan diagnos. Och det är ju för att undvika sjukdomar. Och undvika sjukdomar vill man göra för att man håller djuren så pass trångt. Och under förhållanden där det blir väldigt lätt att olika smittor sprids. Jag tror många har blivit upprörda över den här filmen Cowspiracy.
Just det.
Den är inspelad i USA.
Mm.
Det är en fruktansvärd skillnad mot hur det ser ut i djurstallar där, mot hur det ser ut i Sverige. För vi har helt andra krav. Och huvudlinjen för vår djurhållning har ju varit att friska djur behöver inte antibiotika. Och det kan man förebygga genom hur man tar hand om dem och hur de, vad de får för utrymme, att de inte ska ha det för trångt och hur man liksom, ja, hur djurhållningen ser ut som helhet. Så vi har jobbat förebyggande kan man säga, och inte liksom för att, inte med brandsläckan. Antibiotika är ju en brandsläckare.
Nu blir det lite äpplen och päron kanske, mm. men jag tror att många med mig är så här, som egenskap av konsument då, att man kanske inte köper danskt kött.
Mm.
Deras motsvarighet till dig har inte gjort så bra jobb, antar jag.
Eller så har de en annan syn. Jag tänker att väldigt mycket handlar om liksom vad vi, vad det blir för budskap och berättelser och sanningar i det vi kallar det offentliga samtalet. Liksom. Vad är det som sprids i media? Vad är det för sanningar som du som bloggare och Alex och Sigge och en massa andra liksom, medieaktörer liksom, sätter? Vad är det för bilder? Och sen så reproduceras de. Och finns inte den här diskussionen i det offentliga samtalet i till exempel Danmark, så blir det ju ingen issue. Det blir ingen fråga.
Mm.
Men den kommer, tror jag, i andra delar av världen också.
Är de bra på att ta hand om djuren i Finland?
Jag kan inte svara på den frågan. Men jag skulle tippa, så vi i Norden har ju en rätt speciell relation till våra djur. Och jag tror att det är kulturellt betingat, apropå berättelser.
Att vi tycker om dem?
Mer. Ja, och att vi, för vi har, eftersom det inte går att odla saker som människor kan äta, typ norr om Dalälven faktiskt, eller väldigt lite. Man kan liksom inte överleva bara på det man odlar. Så har vi varit beroende av djuren. Och vi har haft dem in i köket för att det ska bli varmare. Och liksom, vi har levt så nära djuren och älskat dem och liksom verkligen vetat att vi inte klarar oss utan dem. Och jag tror att det där sitter kvar på något vis. Vi har en väldigt, om man pratar med veterinärer så vittnar alla dem om hur vi har ett väldigt speciellt förhållningssätt till våra djur. Och de är liksom som våra vänner verkligen på ett annat sätt. Och de attityderna finns inte om du åker på andra sidan sundet. Och de finns inte på så många andra ställen i världen överhuvudtaget. Utan det är något särskilt med skandinaver och nordbor och djur. Liksom.
Mm. Äter du danskt kött?
Jag ska åka på en tjänsteresa och träffa nordiska mejerikollegor om några veckor till Danmark. Och då kommer jag naturligtvis inte, jag kommer inte tacka nej om jag blir bjuden på danskt kött. Men jag köper inte danskt kött.
Du blev journalist. Var är det liksom din grund?
Ja, det är min utbildning.
Ja, jag fattar. Hur kom det sig då? Varför?
Men jag har alltid tyckt om att läsa och skriva, och det är väl mitt främsta instrument, om jag säger så. Och sen så är jag väldigt samhällsintresserad och behövde kanalisera det på något sätt. Men det var inte något sådär omedelbart val. Det var inte så att när jag var 14 år så började jag drömma om att bli journalist.
Men det var inte så heller att när du var 9 år så låg du och tänkte, när jag blir stor då ska jag bli kommunikationschef på LRF.
Verkligen inte. Nej, det tänker jag fortfarande inte.
Okej. Vad ska du bli när du blir stor?
Ja, jag är ju ganska stor nu tycker jag, så att nu handlar det väl om att tänka vad ska jag göra när jag blir gammal. Eller vad vill jag göra med resten av mitt yrkesliv? Jag tror ju att vi som är jämngamla med mig kommer ändå få jobba framåt en 70-75 kanske. Jag tror det kommer hända ganska mycket framöver.
Men då har du liksom en 18 år kvar.
Ja, eller 25 år kanske.
Vänta, 25. Jag är inte så bra på det.
Nej, okej. Men många år. Men jag tycker att det är jättespännande med medier, och jag tycker att det är jättespännande med liksom det här samtalet, vad det är som skapar mening i vår värld. Så jag skulle vilja forska kring det. Okay. Det skulle jag tycka var kul. Sen hinner man ju lära sig ett och annat på vägen kring kommunikation. Jag tycker fortfarande det är fantastiskt roligt att skriva och sådär. Så men det finns mycket roligt kvar att göra på det området.
Men har du kul på jobbet?
Ja, jag har jättekul på jobbet. Det är ju jättesvåra frågor ofta, men det är väldigt, väldigt häftiga frågor. Det är ju på riktigt. Det är ju liksom inte att sälja tvål, utan det är verkligen... Det är hardcore på något sätt.
Alltså svensk mjölk då, eller LRF-mjölk. Ni har ju gjort massa så smarta marknadsföringsgrejer som... Ni tog hit Café och Lä till exempel för 30 år sedan, eller vad det var. Men ni är också inblandade till exempel i Årets kock, eller?
Vi var det, och vi var inblandade. Det stämmer, Café och Lä och latte-kampanjerna har liksom utgått från den här gamla stolta mejeri. Vad man nu ska säga, intresseorganisationen. Och Årets kock. Men med krympande resurser så har vi fått kliva av många av de sakerna.
Okej. Okay. Ja. Mm. Vad gör ni nu då?
Nu handlar det ju rätt mycket om att rädda mjölken i Sverige.
Och då har ni inte tid att hålla på?
Vi är för få som är kvar. Vi har för lite resurser. Vi är inte så många längre. Det var ju en jätteorganisation. De som var med på 70-talet, alltså det var ju flera hundra anställda.
Och hur många är ni nu?
Nu är vi 17 kanske, 17-18. Oj. Något sånt.
Vi pratade tidigare om så här drömscenario. Skulle du tycka att det var bättre? För jag hade ju så här kompisar som i tonåren så här gick och svepte en liten mjölk och så här. Alltså om den grejen kom tillbaka, skulle det vara bra för dig?
Nej, jag tror faktiskt inte att det är det som gör skillnaden. Utan jag tror att det är... Att vi... För mjölken vet ju de flesta... Och tänker att den är svensk. Och den är också svensk. Det går en massa rykten om att Lidl säljer tysk mjölk. Och det försökte de göra i början också. Men de säljer svensk mjölk.
Jag har faktiskt varit där och försökt köpa tysk mjölk.
Ja, nej. En av mina döttrar hade en tysk pojkvän ett tag. Han svepte litrar med svensk mjölk. Han sa, det här är inte alls som mjölken smakar hemma. Det här är så gott. Ursäkta, förlåt mig, jag köper jättegärna igen det här. Liksom. Men jag bara måste få fortsätta dricka, jag kan inte hejda mig. Han tyckte det var helt fantastiskt. Det handlar tydligen om vad korna äter. Och de får helt enkelt annat foder.
Han låter borderline pervers.
Han är inte kvar längre, jag tyckte han var jättegullig.
Okay.
Men... Nej, jag tror inte att det är lösningen, utan egentligen det stora problemet om man tittar i Sverige är ju vad vi väljer för ost.
Asså?
Ja, om vi köper... Det är svårt att se var osten kommer ifrån. Och så vänder man på det paketet så står det jättefula ovala märket som det står SE på. Så tänker man, men det här var ju svenskt. Men det betyder bara att osten kanske bara är bitad, som det heter, uppskuren i olika bitar och inplastad i Sverige.
Okay.
För man sätter den där stämpeln på det land där någon sist höll den i sina händer liksom, med plasthandskar på.
Mm.
Men det behöver inte vara svensk mjölk i den. Utan då kan det vara polsk eller tysk eller någonstans nerifrån. Och det är inget fel på det. Men då är den producerad på helt andra villkor.
Och det här gäller även om man köper liksom en herrgårdsost?
Nej. Köper du herrgård eller präst eller grevé så får den bara vara tillverkad på svensk mjölk.
All right.
Men man får vara lite om sig och kring sig om man vill köpa liksom svensk mjölkråvara.
Mm.
Men det där är ju himla intressant, för att häromdagen så, eftersom jag följer med lite grann i alla fall av det här politiska samtalet, häromdagen så var Åsa Romson från Miljöpartiet ute och sa att vi har minskat vårt klimatavtryck jättemycket. Och då när man tänker på maten, alltså att, så att vi i Sverige redan hemma, vi har gjort vår läxa liksom. Men just när det gäller maten så kan man säga att vi har verkligen lärt oss att exportera vårt avtryck. Eftersom varannan tugga som vi stoppar i munnen kommer från importerat käk.
Mm.
Så att en del av vår framgång är liksom att vi har lagt ner vårt eget som håller en högre kvalitet och är bättre för miljön och bättre för klimatet. Och bättre den här antibiotikasynpunkten. Det har vi avvecklat. Och så köper vi in från andra länder istället. Som inte faktiskt har tagit sig lika långt i hållbarhetssynpunkt.
Så vi har bara skjutit problemet från oss?
Vi har skjutit över sundet för att komma tillbaka.
Lite grann som vi har gjort kanske med flyktingpolitiken också.
Ja, det finns paralleller. Det finns någonting svenskt i det här. Jag har det rent innanför min tröskel.
Just det.
Men hur ser det ut utanför?
Är du orolig för världen? Det låter ju så. Du är orolig för Sverige.
Är vi inte ganska många som tycker att det är mycket som... I alla fall om man följer med i liksom nyhetsflödet. Det är mycket som är lite jobbigt just nu.
Mm.
Ryssland rustar. Vi har krig. Jättestora krig. Antingen så ska vi försöka ta hand om den konflikten här hos oss. Vi kommer inte lyckas med det fullt ut. Eller så ska vi stänga gränserna och så kommer vi ha en jättevarböld som förr eller senare bara exploderar. Så får vi ta hand om konflikten i alla fall. Och tycker vi liksom, jag blir lite orolig för de ledare som vi har och hur mycket av de här ganska svåra frågorna som vi orkar hantera. Det är ju svårt.
Jag ser inte exakt hur man ska göra det, men det känns ju som att om massa människor vill komma hit och vi har en landsbygd som håller på att dö, känns som att det går att göra någonting där.
Jag håller med dig. Mm. Och det finns ju en massa jobb också. Det finns liksom, det är ju inte speciellt poppis bland unga människor idag. Det är ju roligare att pitcha på webbsidor än att ställa sig och mjölka kor eller mocka gödsel eller sådär. Men det finns verkligen en jättepotential i jobbskapande och liksom, ja men det finns tillväxtmöjligheter kring lantbruket, tänker jag. Och det kommer hit massor med människor som också har en bakgrund i att jobba med djur och producera mat och så. Så att det borde gå att hitta en matchning. Och LRF har faktiskt en jättebra, jag har inte koll på det, men LRF har faktiskt många jättebra idéer och en dialog med regeringen. Att försöka i alla fall testa det här i lite mindre skala.
Mm.
Och det skulle kännas väldigt bra, tycker jag.
Så det finns hopp ändå?
Det finns absolut hopp. Det gör det ju alltid. Det är det sista som överger oss.
Och det var väl också, det var inte så länge sedan som det kom någon nyhet om att vi faktiskt har det bättre än någonsin. Och det är väl han, vad heter han? Hans Roslings...
Den stora gurun.
Exakt.
Ja. Jo, men det är klart också att vi har. Det, om man tänker på det som du pratade om förut med dieter, så vi är ju många medelålders som är jätteorolig över vad vi äter och utesluter en det ena och en det andra och sådär. Fast om man kollar på våra föräldrar så är ju de någon slags fullskala experiment all time high. Så många som är så gamla, så friska och så aktiva. Det de har ätit traditionellt har ju inte varit jättefel faktiskt. Utan det är ju och som vi lever är ju inte jättefel heller, utan
jag tänker mig också att... Vad fan är det här då?
Det är någon som tänker spränga.
Ja, det är det. De håller på att bygga ett jättestort ett radhusområde här nere.
Förtätning.
Exakt, vilket inte alls är dumt i just det fallet.
För nej, bara, kul.
Tråkig jävla... Där kom det.
Mm.
Vad fan var vi? Jag skulle säga något skitsmart.
Ja, jag hade just sagt det där med att våra föräldrar blir så gamla.
Ja, just det. Nej, men jag tänker mig också att bara en sån sak, det är inte heller... Men sen då 60-talet, att kvinnor har ätit p-piller liksom, som känns som att man så här... Egentligen apropå ingenting, men bara att man så här... Apropå att våra föräldrar var något slags försökskaniner.
Mm.
Och uppenbarligen kanske de har överlevt, men jag tänker mig att det är en sån där sak som jag... Som jag skulle vara orolig för. Kanske.
Jo, men det kan absolut finnas med. Fast om man liksom ska sätta det i ett historiskt perspektiv. Jag tror att det för bara 200 år sedan så slutade ju var femte graviditet med att mamman dog. Det är ju ganska högt bortfall. Liksom.
Verkligen. Mm.
Och då pratar vi inte om folk som dog på grund av aborter.
Nej, utan...
Hemma aborter, utan bara liksom, det är ju typ farligt med förlossningar. Eller ja, lite småfarligt. Mm. Det är en risksituation. Och för i slutet av 1700-talet var det en historiker som berättade för mig, när jag skulle göra en reportage någon gång, att då hade Sverige Europas högsta spädbarnsdödlighet.
Oh, fan.
Liksom, ett u-land.
Mm.
Det är inget länge sedan.
Nej.
Jätteuland. Så att, ja, det finns risker med p-piller, men det finns nog fördelar med det också.
Självklart. Men det finns en massa andra preventivmedel som man också kan använda. Men jag ska också säga att jag kom precis hem, eller för ett par veckor sedan, hem från Sydafrika.
Mm.
Och där önskar man kanske att det fanns en större... De borde i och för sig inte använda p-piller, utan snarare kanske kondom. Men det är ju...
Mm.
Det finns grejer att oroa sig för.
Verkligen. Men det är återigen, vilka berättelser är det som dominerar liksom, i människors medvetande? Vad är det man tror på? Vad är det man lever för? Vad är det som gör att livet känns, den här vardagen känns meningsfull? Alla har sin... Jag beskrev hur jag älskar min frukost. Alla har sina små glädjeämnen. Liksom, det där som gör att... Ja, det här var väl en shit day, men det var värd att leva. Jag känner mig ändå glad när jag somnar på kvällen. Och jag tänker att det överträffar ju alla informationskampanjer och allt vi vet och allt vi liksom så. Det är bara livet.
Mm, vad fint. Jag tänkte att vi skulle avrunda snart. Mm. Men är det liksom någonting som du känner att du skulle vilja få sagt innan vi gör det?
Absolut inte.
Absolut inte.
Nej, men alltså det, vi har ju pratat på om lite ditten och lite datten.
Vill du rekommendera något då?
Ja, jag vill rekommendera den skiva som Sufjan Stevens har gjort till sin döda mammas minne, Carrie and Lowell.
Vad fint. Jag älskar Sufjan Stevens. Han är ju...
Han var i Stockholm i höstas.
Oh.
Var du där?
Nej.
Det var helt fantastiskt. Det var...
Det säger du bara.
Nej, det var helt underbart. Och sen, jag var där med en av mina döttrar som älskar honom också. Jag bölade hela konserten och skrattade samtidigt. Det var jättepinsamt. Och sen så skildes hon och jag åt. Hon skulle gå ut och ta en öl och jag skulle upp och jobba nästa morgon, för även söndag kväll. Så då slank jag in på Kocksgatan, så skulle jag gå och ta bilen där borta. Och då så har ju Göta Lejon sin sceningång där runt hörnet. Så då stod hela crewn där och liksom eftersnackade. Jag gick inte fram, för jag var helt... i upplösningstillstånd. Men det var en magisk avslutning att det var en kväll på jobbet för honom. Och det är fantastiskt att liksom se en artist ge så hysteriskt mycket på alla sätt. Och så var tvungen att gå ut och ta hand om det bara. Liksom, och skrapa ihop sig och tagga ner och gå och lägga sig och sova sen så småningom. Det var häftigt. Min dotter var väldigt avundsjuk på mig för den sista lilla knorren på upplevelsen.
Ja, det är klart. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet då?
Åh gud, det skulle jag ha tänkt på.
Ja, det borde du.
Eftersom vi pratade om det här med Centerpartiet, så tycker jag att du ska intervjua Annie Lööf. Det kom spontant.
Har du hört Erik Lundins låt Annie Lööf?
Nej.
Jag tänkte att jag skulle erbjuda mig att skjutsa dig in till stan nu, eftersom jag ska åt det hållet.
Mm. Då kan du spela den.
Det kan jag göra.
Jättebra, tack så mycket.
Jättetrevligt att träffa dig, Karin Hallgren. Samma. Det var det. Karin Hallgren alltså. Jag älskar att göra den här typen av intervjuer med människor som man liksom inte känner sedan tidigare eller känner till sedan tidigare. Jag hoppas på att få göra det mer. Jag hoppas också på att få stötta Musikhjälpen även i år. Förra året drog vi tillsammans ihop typ 31 miljoner till stöd för klimatflyktingar. Ja, med det så stänger jag lådan för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Producent var David Mer. Jag heter Kristoffer Triumf. Puss och kram! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni
min Astro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.